when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vår partner i juni är Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Peroni Nastro Azzurro 0,0% är, precis som namnet antyder, ett helt och hållet alkoholbefriat öl. Men det är inte bara ett öl helt utan alkohol, det är dessutom ett otroligt gott öl helt utan alkohol. Ett öl med en smak som är snudd på identisk med originalölet.
Ja, och vi har ju faktiskt druckit Peroni Nastro Azzurro 0,0% i, jag menar, ett bra tag nu faktiskt. Vi kan ju stå bakom den här produkten.
Så är det ju verkligen, och premiären för oss var ju under F1 i Monza i höstas. Jösses vad god den är.
Ja, men den är ju faktiskt inte bara god på Monza, utan jag skulle säga att den passar perfekt även vid andra tillfällen när man kanske inte vill ha någonting med alkohol i.
Peroni Nastro Azzurro 0,0% är vad man kan kalla för de alkoholfria ölens mamma. Drottningen i kylen. Den har dessutom italiensk smak och är... Ja, den har faktiskt ett italienskt arv. Vilket vi alltid uppskattar. Det är ju sedan gammalt.
Och vi hävdar ju oss faktiskt att vara den goda smakens förespråkare. Då kan man ju säga att det rimmar ganska väl med den här ölen.
Ja, men så är det. Ja, vi var på Monza och ja, det var ett minne för livet. Men nu är det ju så här att även ni lyssnare har möjligheten att uppleva Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Och ni kan även uppleva en helt äkta F1-bil från Aston Martin i verkliga livet. Håll i er nu!
Ja, och vart gör man det här då? Jo, mellan den 16 och 18 juni, då tycker jag att man ska befinna sig i Kungsträdgården i Stockholm. För då äger evenemanget Il Pitstop rum. Vad man skulle kunna säga, en track day experience. Som pågår mellan klockan 12 till 18 dessa dagar. Och som sagt, på plats hittar ni då en äkta Formel 1-bil från Aston Martin. Och du som lyssnare har dessutom möjligheten att tävla om unika biljetter till F1s Grand Prix på Silverstone i England.
En smakfull matchning av öl, bil och stil.
Wow!
Peroni Nastro Azzurro 0,0% är det perfekta ölet för en suverän alkoholbefriad smakupplevelse. Välkommen till Il Pitstop. Här sitter vi nu båda två. Jag trodde att du skulle vara i Florens idag.
Ja, inte riktigt än. Det blir mysigt. Det ska bli kul att komma iväg till Pitti. Jag har inte varit där. Ja, på det här blir ju ett år faktiskt. För jag skippade januarimässan. Men nu bär det av.
Du står i startblocken för att åka till Piteåmo. Denna evighetsmodemässa.
Ja, precis. Det ska bli kul. Ska jag göra lite jobb där nere. Det ska bli spännande och... Ja, försöka njuta lite av solstrålarna på taket på Hotel Craft också kanske.
Det tror jag du kommer lyckas.
Mellan mötena.
Det tror jag du kommer lyckas.
Ska jag göra mitt bästa.
Du tipsade ju mig om det hotellet. Mm. Så att jag var ju där förra året var jag där. Väldigt mysigt.
Ja, jag har bott på lite olika ställen. Jag räknade ju ihop det här någon gång nyligen. Hur många gånger man har varit på Pitti. Och det är ju över 20 gånger i alla fall.
Mm. Tiden går.
Ja, och de första åren så var jag väldigt frekvent boende på Airbnb. Att vi var ett gäng svenskar som åkte ner. För någon var inköpare, någon var jobbade med eget företag. Och jag som journalist. Då. Så att ja, när man hade lite vänner, då kunde man ju hyra en våning i stan. Alltså en någons privata bostad som kostade 500-600 kronor per person. Liksom. Nu, idag ser tyvärr inte situationen ut så riktigt.
Det är lite annorlunda idag.
Ja, sen är det väldigt skönt med hotell också. Med framförallt Craft. Jag tycker otroligt bra restaurang för att vara en hotellrestaurang. Liksom.
Ja, ordning och reda på taket.
Ja, det är exakt så.
Är det faktiskt. Vi har ju haft lite italiensk känsla i Stockholm.
Det har vi.
Tak.
Det har vi verkligen.
Tak och bra sol. Vi var ju på en härlig lunch i ja, häromdagen.
Du med våra vänner, Oskar Jakobsson.
Ja.
Väldigt trevligt.
Och det var en otrolig stark sol.
Mm.
Och det var vin. Och det där kände jag av.
Ja, det gjorde jag med.
Det var som att någon hade slagit mig.
Spetsad drinkarna nästan.
Ja, nej, men det var jäklar alltså.
Men det är ju väldigt trevligt. Tänkte på det. Det är få situationer som är så trevliga som att sitta på ett tak och äta lunch.
Jag tänker lite så som jag brukar säga till mina söner när de ska vara försiktiga. Det är farligt att ha det för trevligt.
Mm.
Och det var, jag gick i den fällan när vi var där med Oskar Jakobsson förra veckan. När vinet var välkylt och solen var varm.
Mm. Men det är mysigt. Ibland får det vara så.
Fantastiskt mysigt. Och de visade upp lite arkivplagg.
Absolut.
Och de visade upp nya kollektioner.
Mm. Och Lars Wallin festplagg som kommer snart. Om inte de redan är ute faktiskt. I
precis.
Butik.
Och vi var på det som heter Ascaro. Som ju är då...
Paddelmäckat i centrala Stockholm.
Precis.
Det var kul.
Det bär jag med mig.
Ja, men det gör jag med. Det var härligt faktiskt.
Och du har blivit utsedd till Sveriges bäst klädda man.
Ja, nästan. 9:e plats. Jag är väldigt tacksam för det.
Ja, det var ju härligt.
Ja, det var en väldigt trevlig...
Och gratulera.
Tack så jättemycket.
Det är ju då magasinet Café.
Precis. Idag ett systermagasin till King som jag jobbar på. Men tidigare inga kontaktpunkter. Nu ägs väl bägge av Egmont, tror jag.
Precis.
Men det var trevligt. Det var en rolig fest. På NK i så här, ja, väl snyggt arrangerat, bra installationer. Det är kul med sån här. Jag kommer ihåg första gången jag varit på Kingfest och Caféfest för många år sedan när du var chef vid rodret. Och det är ganska kul tycker jag med de här festerna, att första gången så kände jag kanske 10 personer av Kingfesten var väl 1000 som mest något år. Och nu känner man ju nästan hälften av alla människor i alla fall. Eller du känner förmodligen 90%. Men just hur man för varje år så... Ja, det blir ju lite fler händer att skaka och kramar och ge, om man säger så.
Den första kaféfest som jag var på var när varumärket Café fortfarande hade sin lista Sveriges 69 sexigaste.
Det var när de tog bort den.
När de var ett lite annorlunda varumärke.
Ja, precis.
Talade till män på andra vis.
Ja det var en annan tid.
Det här var på, det hette då Lisa på udden.
Okej. Okay.
Och ligger där Tommy Myllymäkis Aira ligger
idag. Ja, precis.
Och där...
Biskopsudden, va?
Ja, exakt. Just så. Det. Och där var det då... Bindefält hade fest och de här lik nu då så var vinnarna där, men vinnarna var då kvinnor.
Ah, härligt.
Men fick du en plakett?
Nej, det var faktiskt 2 vinnare i år. Det var dels huvudvinnaren Omar Rudberg som så här, ja, Sveriges bäst klädda man, men faktiskt ett litet hederspris för kategori, alltså som Gant delade ut. Alltså, vad heter det?
Stoffer
Bastin, exakt. Ja. Och det gick till vår vän Lalle Jonsson för hans...
Spännande.
Lite sådär lifetime achievement inom elegant, klassisk, tidlös stil. Och det tycker jag han var värd faktiskt.
Spännande.
Han fick en plakett. Sen,
hur många år har du kvar dit, tror du?
Ja, Lalle har väl varit med sen... Sen, vad heter det?
Sen 69-60.
Ja, men sen dubbelmunken uppfanns av de där munkarna. Ja. Så att han har ju...
Vet du vad en guldmunk är för någonting?
Berätta.
Skojar du?
Nej, jag vet. Jag vet. Okay.
Nej, jag bara kom att tänka på...
På Lalle.
Nej.
Nej.
Nej, men grattis till dig och Lalle.
Och kul att vi har samma färgtema på oss idag.
Ja, vi är ju... Det är ju väldigt fint väder fortfarande, men vi är grå. Jag tycker att man kan vara det. Det behöver inte spegla vädret.
Ja, men det ljusgrå milerade tecknet.
Ja, det har vi faktiskt. Mm. Vi är, och även byxmässigt.
Ja,
är vi ju...
precis. Det går i vitt och till och med skoväg så är det ljusgrå mocka.
Du är ju en formalitetsgrad över mig på flera sätt.
Men det är för att jag har hängt på en kavaj bara.
Ja, du har en kavaj och sen så har du... Det ser ut som att det är lite ull i din tröja.
Precis. Det är nog en silkes- och kashmirblandning. En sån här tunn, lite mer sommarkashmirkvalitet som när man slänger in lite silke i också. Blir så här lite... Ett litet tips till folk som gillar att ha en rundhalsad tröja under kavaj. Jag älskar ju, du har ju en collegetröja på dig, en klassisk. Och det kan vara sjukt snyggt att ha till exempel, som vi har pratat om innan, till en klubbkavaj.
Ja, det gillar jag.
Men om man vill klä upp en rundhalsad tröja som är ett ganska ledigt plagg per definition. Då tycker jag det kan vara schysst att ha någon form av silkesblandning eller tunn kashmir istället för till exempel en t-shirt. För det är lätt att om man har en vanlig t-shirt i bomull så kan det se lite Paradise Hotel ut.
Ja,
vad jag menar.
Ja, absolut.
Och det är ingen, det är klart att det finns undantag som bekräftar regeln, men bara att få in så att det är mer stickat än
absolut. Nej, men jag håller absolut med.
Och till det faktiskt samma kavaj som jag hade på kaféfesten. Då hade jag den som hel kostym, men här är alltså en fresco, en ljusgrå. Och vi har ju faktiskt ett mail på temat grå. Kan man bära grå kavaj som udda kavaj? Och jag tänkte, för normalt skulle jag säga, vi kan läsa upp det.
Vi hoppar in i mailskörden. Vi har ju verkligen blivit nedmailade på ett bra sätt.
Nu är ju inte den här, det är inte exakt samma kavaj eller samma tyg, men jag tycker ändå det är... har någonting gemensamt. Hej! Tack för en grym podd. Tänkte höra mer hur en grå flanellkavaj funkar som udda kavaj. Och om så är fallet, vad går den bra ihop med för byxor? Har ett par grå flanellbyxor från Oskar Jakobsson av modellen Delon. Funderar på kanske skaffa kavajen Fogarty i samma tyg. Otroligt snyggt tillsammans som kostym. Men det hade varit bra att veta om kavajen fungerar även som udda kavaj. Då jag inte bär kostym så ofta. Tack, Mikael. Alltså, det är lite så här, känner jag. Allt går, men det är inte i alla situationer, om man säger så. Jag tycker att han ska slå till, för grå flanellkostym är en väldigt användbar typ av kostym. Om han redan har byxan, liksom, förstår vad jag menar? Byxan kommer han fortsätta använda, och min uppfattning är att om du köper en blå kostym, då är kavajen mer användbar som udda kavaj. Byxan är lite svårare att bära för sig. Samma sak fast tvärtom på en grå. Så att...
Jag har inget självklart svar på vilken byxa han... Hade jag svarat för 2 år sedan hade jag sagt ett par svarta jeans.
Ja, det är inte en dålig
idé. Nej, det kan vara snyggt med en polo till också. Och det kan vara...
Men jag tycker det spelar väldigt mycket roll vilken nyans av grått det är.
Absolut.
Är det mörkgrått som är väldigt mörkt, då kan det vara sjukt snyggt i svart. För att det bara skär lite i kontrast.
Det bör ju vara någonting med lite yta i, tycker jag.
Exakt.
Och lite volym. Liksom.
Det är precis det jag tänkte komma till. Att nu är det här fresco som då skulle väl få ses som sommarens flanell. Det har inga likheter i övrigt, men just att den har ganska mycket textur. Och viktiga är att man får de här olika, alltså dels texturen men också ett svagt nästan mönster i. För att en kavaj som ser ut som en kostymkavaj blir aldrig optimal. Nej. Som en udda bläser, om man säger så. Jag tycker slå till om du verkligen gillar byxan och kavajen sitter bra, men köp den i första hand för att bära den som kostym. Ska du Absolut. Köpa en udda kavaj, så i långa loppet så är det bättre att köpa en kavaj som är menad att vara som kavaj.
Absolut.
Men åter till, den här är ju väldigt ljust, ljust grå fresko. Det här är nog den ljusaste nyansen i den boken, eller den bunchen som man säger, tygboken. Och jag har börjat, jag vet inte vad det är, jag har börjat fastna för den här. Det är en gammal Ralph Lauren styling som har dykt upp många gånger genom åren från hans catwalks och kampanjer. Att du har en benvit byxa och sen matchar du den rundhalsade tunnstickade tröjan i samma färg som kavajen. Han brukar ofta göra det med mörkblått och vitt.
Mm.
Så han har en mörkblå skjorta ton i ton med till exempel klubbkavaj eller mörkblå kavaj och sen vita byxor. Så man delar upp outfiten i två färger, i två block om man säger så. Det är inte liksom, det är inte superlätt, men jag tycker jag gillar det mer och mer. Och att det är ganska låg kontrast mellan den här, till skillnad från en mörkblå och vit, så är ju den här ljusgrå och vit
väldigt, skulle jag säga, elegant och väldigt Rivieran kompatibel.
Ja, men lite så tänkte jag. Jag gillar ofta ljusa färger som är ganska nära varandra i tonerna. Alltså, det ska absolut synas att det inte är samma kvalitet eller att den får inte skära sig, men det behöver inte vara så stor skillnad. Det behöver inte vara så hög kontrast mellan de ljusa tonerna. Det är kul.
Ett till mejl här.
Mm.
En stilfråga som jag tycker att ni ska ta med i podden nu när det börjar bli sommar. Andreas nämnde i ett tidigare avsnitt en gång att han inte tyckte om att ha skjortan utanpå byxorna till kavaj. Jag förstår att han tycker så, men jag skulle önska ett mer utvecklat svar.
Mm.
Ta sommaren till exempel. Man har på sig typ jeansskjorta eller vilken sommarskjorta som helst som är kort och snygg att ha utanpå. Man har jeans eller chinos eller ledigt kläd och sådär. Det är lite småkallt. Blir det inte snyggt att kasta på sig en kavaj? Han försöker sälja in det här nu till dig.
Det har han inte lyckats med. För.
Nej, men han försöker. Han vill flirta upp dig i den utdragna byxan, höll jag på att säga.
Men jag kan ge ett ganska tydligt svar hur jag känner i den frågan.
Finns det undantag, frågar han.
Ja, för mig finns det faktiskt inget undantag när du har kavaj. Det finns till och med en teoretisering kring det från min sida. Varför? Och det har med att när du har skjortan utanpå ett par byxor, det är jättesnyggt om du inte har kavaj. För då ger du den här lediga känslan. Men när du har en kavaj, då vill jag alltid att byxmidjan ska visa var överkropp och byxa skiljer sig åt. Och det här handlar om proportioner. För att om du har en kavaj och sen har du en skjorta utanpå byxorna, då kommer det estetiskt uppfattas som du har lilleputtben och världens längsta överkropp. För att du har ingenting som definierar den naturliga midjan. Du behöver inte ha jättehöga byxor på något sätt. Men balansen överkropp och underkropp. Förstår du vad jag är ute efter här?
Och det här med hur längder och bredder uppfattas.
Ja.
Det där har vi ju pratat om tidigare i avsnittet klöv och klumpfot.
Precis.
Och någonting jag har märkt, nu hoppar jag ifrån skjorta och kavaj men till skor. Det gäller ju New Balance.
Ja. Där har vi kategori klöv.
Nej men alltså, de gör ju så väldigt snygga skor. Men när man väl får på sig dem, då blir det en kombo av klöv och klumpfot. Och det är
från handjur till klövdjur på ett fot i, en fotisättning bara.
Ja, och det där är så intressant, tycker jag.
Jag håller med.
Jag blir inte vän med...
Nej, men det måste man inte.
Det är säkert bra om man har komplex för att ha för stora fötter. Jag har aldrig hört någon man, någon vuxen man. Det är klart att det är många tonåringar som säkert har det.
Fast det där är ju roligt. Vi pratade just om att det där är en balans som går åt bägge håll. För man har ju sett rätt många män som har väldigt stora fötter. Som då dessutom under en period när det var väldigt populärt med så här lite förlängda tår på klassiska herrskor. Nästan lite mejslade, avsmalande. Att de såg ju för fan ut som korta skidor liksom.
Ja.
Och dessutom lägg till att fotvidden på byxorna under den perioden var väldigt smal.
Alltså,
det var ju otroligt, så här, nu säger jag inte att det var rätt eller fel för modet skiftar. Men det var ju väldigt oproportionerligt i vissa fall. Den kombinationen just. Precis som att man kan tycka att en väldigt vid byxa med en liten labradornos till toffla på sig, att det sticker ju knappt ut en lilltå liksom. Nej, men det är...
Så. Nej, absolut. Det är bara så väldigt roligt med det här med proportioner.
Ja, exakt. Och vi har pratat om det innan, men klassisk skrädderi har ju alltid utgått från proportioner. Det är därför, oavsett trend, så finns det ju liksom en skola att en kostym ska vara uppdelad så att, enligt skräddans filosofi i alla fall, ungefär. Det här kan skilja lite från husstil till husstil, men då ska kavajen utgöra 50%, alltså från nacken till stussen.
Ja.
Och det har bara med balans att göra. Du vill placera den knappen som knäpps, den mittersta på en treknäppt kavaj till exempel. Den ska hamna ungefär så och så högt över byxmidjan, eller midjan på byxan ska utgöra en viss proportion. För det, alltså allting faller ju nästan tillbaks till så här gyllene snittet, att det här är objektivt mer smickrande. Sen finns det ju alltid en poäng med att ifrågasätta och provocera för sin egen stil.
En av de vanligaste frågorna som kommer upp handlar ju om byxlängd.
Ja.
Men idag så, om man tittar på, det är alltid en definitionsfråga var man befinner sig i modecykeln.
Mm.
Om man säger att kavajerna är på väg att bli längre. Nej, de kanske har nått sin... Det beror på var man befinner sig i landet och i världen och i trendcykeln. Men om man tittar då på hur lång skulle du säga att din ultimata kavajlängd är idag?
Men det här är viktigt att tillägga, för att det beror på vad det är för kavajmodell också.
Mm.
En kavajmodell kan ju vara längre fram och kortare bak. Vissa skräddare skär sina kavajer så, och det måste man liksom ta hänsyn till. Är det en formell kostym, en smoking, då tycker jag att den klarar av att vara 2-3 centimeter längre.
Och vad är det då?
Men jag skulle säga, jag är 1,87. Jag brukar säga att de flesta av mina kavajer jag trivs bäst med är mellan 77 och 79-80 centimeter långa. Det är väldigt långt med dagens...
Och tittar man då på hur de... För 5 år sedan var de hur mycket kortare då hos dig?
Jag skulle säga att för 5-10 år sedan, om man tar det spektrat, då var de nog, eller det som såldes var väl 73, och jag ville väl ha 76 då. Så att jag kan fortfarande leva med 77. Det är inte så att jag inte använder en sån kavaj. Men om jag skulle få göra en måttsydd kavaj, så tror jag att det roliga är att jag är mindre kräsen om den är 1 centimeter för lång idag, än åt andra hållet. Då var jag mindre kräsen att den var 1 centimeter för kort. För att modebilden ser annorlunda ut. Som
sagt. Och var ligger den för dig vid knogarna ungefär?
Ja, men det...
Jag menar att det är så. Hur kan du greppa den med handen? Liksom?
Tanken, jag tycker ju att när du håller armarna längs sidan helt avslappnat, då vill jag oftast att kavajen ska nå precis under, alltså någonstans mellan knogarna och fingerknog. Förstår du vad jag menar? Ja. Någonstans precis ner på fingrarna. Inte så långt så att du ser ut som en basketspelare på 90-talet.
Nej.
Absolut inte, för då ser du bara urvuxen. Du ser ut som du har lånat farsans kavaj. Men det är också så här, är du en dubbelknäppt kostym eller en dubbelknäppt kavaj, då överlappar ju framstycket, vilket betyder att du skär av kroppen. Det här vi pratade om, överkropp och underkropp innan. Vad som uppfattas längst. Så det finns inte ett rätt, liksom ett svar på det. För oavsett om den är för kort eller för lång, så blir det mer märkbart på en dubbelknäppt kavaj när den är stängd. Medan en enkelknäppt som jag har idag, den öppnar ju sig från knappen, så skärs, det kallas open quarters oftast i menswear-termer. Och det betyder ju mer den öppnar sig, ju mer tolerant är den för att vara längre. För du ser fortfarande, den skär liksom inte av och delar inte av kroppen lika mycket. Så att det finns, jag skulle säga så här, det bästa är att känna sig fram, och det kan ju vara svårt att göra på en måttsydd, för då har du ju en chans. Men gå in och prova till exempel vintage kavajer, för det är utmärkt sätt. De är i regel ganska mycket längre än vad dagens kavajer var i samma storlek. Till exempel, jag älskar ju gamla Ralph Lauren kostymer och kavajer. De är ju ofta så att jag till och med lägger upp dem, kortar dem 1-2 centimeter. Och för då kan man leka lite med känslan så här, men är jag bekväm i den här passformen. Och ofta förvånas man över hur mycket längre de är än vad man tror.
För det är ju också så, om inte det har framgått, att kavajerna har blivit längre de senaste.
Så är det. Och på tal om, vi var inne på kaféfesten innan och modebilden, för det är ganska hög modegrad kan man väl säga på den typen av fester. Det är inte det här klassiskt tidlöst elegant alltid. Och det är inget fel i det, men jag slogs av när jag såg bilden på mig. Då har jag en byxa som kanske är 20 cm i fotvidd. Det är ganska klassiskt i förhållande till de åren som har varit när det var betydligt smalare än så. Och mina byxor ser ju supersmala ut i jämförelse med
övriga.
Modebilden och även korta, och då är de absolut inte extrema på något sätt. Men, så jag tror att lika mycket som folk liksom huffade och puffade i kommentarsfält för 5 år sedan över hur sjukt det är att alla kavajer är på väg att bli så långa liksom. För att de då var inne i den här bilden. Nej, men kavaj ska vara 73 cm oavsett om jag är 1,95. Mm. Det går inte liksom. Alltså, det är det som är grejen. Att man måste se, just nu är du kanske inte på medianen i historien. Du kanske faktiskt är på en extrempunkt i trend. Precis som att det har varit extrempunkter och är kanske på väg till, om man tittar framförallt på dam, där väldigt oversized kavajer har totaldominerat nu ett par år. Där finns det ju ingen sån proportionsgrej, utan där är det ju mer en effekt som kan vara jävligt snygg, absolut, men väldigt annorlunda.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi pratade ju för något avsnitt sen om ingen mindre än Johan Lindeberg.
Mm. Och vi lovade ju faktiskt att vi skulle prata lite Lindeberg-kostym. För...
Ja, och det är ju idag ett varumärke som inte är särskilt förknippat med kostym överhuvudtaget.
Nej, jag håller med. Jag
var ju det för några år sedan, mycket tack vare Lalle som du nämnde tidigare.
Precis. Jag tycker att det är... Jag har liksom ingen relation till deras kostymer alls. Alltså jag säger inte att de är dåliga på något sätt. Jag säger bara att det finns ingen naturlig koppling.
Nej, för idag så har ju varumärket J. Lindeberg får man väl säga, verkligen en enorm uppsving när det kommer till popularitet och hur det går rent ekonomiskt och så vidare. Man kan ju mäta framgång på 1 miljard olika
saker. Så är det ju.
Men det har väl aldrig gått bättre för varumärket.
Nej, men så är det nog.
Så kan man säga.
Så är det nog.
Sen är de ju långt ifrån starka på liksom klassiska kostymer. Och det var ju väldigt länge sedan de var det. Det var ju ett litet gästbesök de gjorde i den världen, kan man ju säga.
Det har väl kanske varit, och det här menar jag inte som en kritik så, men mitt eventuella problem med just varumärket är ju att det har varit svårt att veta vilket ben de står på riktigt. Att ena stunden så är det väldigt rockigt med skinnjacka och andra stunden så ska det vara Loro Piana och Pitti Uomo och tredje stunden så ska det vara liksom...
De har ju gått igenom många identitetsutmaningar, kan man väl säga.
Det är väl vad ett modeföretag ofta gör, så det är ju återigen, det är inte kritik, utan det är mer bara att det ger ju inte den här självklara positionen som kostym.
Nej.
Kung, liksom.
Men det jag tycker att de bara blir tydligare och tydligare när det kommer till modegrad och när det kommer till att hitta liksom blandningen mellan sport och mode på något sätt. Även om det var där de började.
Ja, precis.
För nu har det ju hänt saker inom...
Ja, exakt. De har ju faktiskt gått och blivit landslagets nya officiella partner. Alltså fotbollslandslaget, både på herr och dam. Deras nya kostym, eller egentligen hela outfiten tror jag är från dem. Och jag måste ju säga att, alltså det ser ju bra ut.
Jag tycker att jag blev väldigt positivt överraskad. För att om man tittar på hur det förväntas att det ska göras.
Ja.
Då är det idrottsmän och kvinnor som ser mer påklädda än uppklädda ut. När det är så oerhört formellt. Och det här var ju mer nutida. Om man nu ska använda modeordet agilt. Det var ju mer agilt. Och
håller med.
Där de hade gjort det med en bra balans med fashion och klassisk stil på något sätt.
Och jag kan också tycka att precis det du är inne på. När fotbollsspelare i synnerhet som kanske, och det här har återigen ingen kritik mot de här spelarna. Men de kanske inte bär slips jätteofta. De är inte superbekväma i just den klädseln. Men att ha mörk kostym och knyta sin egen slips tenderar ju tyvärr ibland att bli lite så här FCZ-tor slipsknut liksom. Om man sett gamla bilder, jag är ledsen att säga, många plåtningar där landslaget har varit med, då har det ju funnits en stylist som har liksom kunnat styra upp de där slipsknutarna för kampanjbilderna. Men ja, det är det jag måste säga, jag ger Lindeberg det här att de har förenklat det för spelarna.
För vi är kanske mer äkta på något sätt. Ja. Mer hur de kanske skulle handla själva.
Vi kanske ska summera vad deras outfits består av också. För det är alltså en dubbelknäppt ljus linnekostym. Och jag måste se, helt ärligt, det är sjukt snyggt, smart och modernt att man har valt samma outfit till båda lagen. Alltså dam som herr. Så det är en unisex look, kan man väl säga.
Mm.
Ljus, dubbelknäppt som sagt, ganska låg knäppning, hög modegrad, lite vidare byxa. Och sen vet jag framförallt skulle jag säga att männen har ju, det är ju liksom pikétröja, alltså det är inte det här, det är inte slips. Det är inte,
nej, det är så långt ifrån man kan komma där faktiskt.
Ja, det är lite Loro Piana vibbar. Lite,
det är det.
Ja, men lite som, var det Juventus som...
Ja, men exakt.
Har
Juventus...
Loro Piana som officiell partner. Och det märkte man ju direkt bara på det. Att okej, nu tar vi ett steg bort från det som Dolce & Gabbana hade med landslaget. Där det var smal slips, mörk kostym, vit skjorta. Liksom. Nu går vi ledigt.
Berättade jag att jag såg världens snyggaste Loro Piana-butik? Ja, det gjorde jag kanske i förra avsnittet.
Det gjorde du faktiskt.
Jag gjorde det. Vet du vad? Jag ska inte berätta det för dig.
Du berättade inte om butiken väl? Du
nej, men den
om mannen.
Var... Jaha, nej. Det
mannen
här var...
med...
Loro Piana-mannen. Ja. Nej, det här var ett magiskt flagship.
Mm.
Men de kanske har fått tillräckligt med utrymme nu.
Ja, jag måste säga, det har de nog faktiskt. Ja. Men en grej som... Det finns aldrig 100% ros. Det måste ges lite ris också.
Ja, framöver.
Jag måste säga, alltså, överlag väldigt snyggt från Lindeberg. Men när jag läste det här pressreleasen då så ser jag att det står: dessutom har varje kavaj citatet "Winning starts within" på insidan av ryggen som ett budskap. Och jag menar, det är farligt nära att tatuera in carpe diem. Ah. Förstår du vad jag menar? Det är väldigt platt för mig. Särskilt när det här ska köpas av folk som inte spelar i svenska landslaget. Alltså det är som att skriva Zlatan på infick. Alltså det blir lite för... Det blir lite så här gymnasietatueringsönskemål.
Jag kan förstå vad du menar.
Varför ska man ha
det? Det kan bli en platt klyscha.
Ja, precis. Alltså det är som att nu ska vi tänka till. Jag har gjort det där misstaget med några av mina första måttsydda kostymer. Att man skulle skriva, man skulle ta ut svängarna så jävla mycket.
Något var det inte ett varumärke som hade, nu, det här är alltså inget skämt, nej, utan som hade "We hope you will get laid" eller något sånt?
Det tror jag garanterat.
In this jacket.
Och sen finns det ju snyggare och lökare takes på samma område. Alltså, du vet, vi har ju pratat om de här Albert slippers med "screw you", alltså en skruv och u. Det är ju, jag tycker ju kanske inte att det är superkul längre, men det var ju i alla fall lite revolutionerande någon gång i tiden.
Det var ju själva tanken, idén, det kreativa greppet var ju kul med de här slippers.
Det är lite det jag menar, att problemet när man skriver texter i plagg som inte är personligt kopplade, för det här går ju ut till alla som köper plagget, det blir ju aldrig speciellt genomtänkt. Alltså,
vet du vad jag skulle ha om jag skulle ha ett citat? Då skulle jag ha "med hiphop i blodet, inte i fodret".
Wow.
Nej, du skulle, men kommer du ihåg, vi pratade ju om Petter tidigare. Exakt. Han hade, det var ju en eller två rader som han hade, att han äktheten.
Ah, ja.
Liksom inte bara stilen, det yttre. Det var inte bara i fodret.
Men det har ju något.
Tänk om jag skulle gå in till en skräddare helt oironiskt och be om jag skulle gå in till Bauer eller till Götrich och be om att få, alltså jag ska betala en kostym och sen så frågar de om jag vill ha några
broderade.
Ja. Och sen nej, inte initialer, sånt där håller jag inte på.
Nej.
Men däremot så vill jag ha ett vackert citat som står väldigt mycket för...
En stor...
nej, då ska jag just ha den här hiphop-citatet.
En annan klassiker är väl...
Undrar hur de tar det då, liksom om de...
Min gamla...
Om de börjar skratta och sen så säger jag så här... Vad håller ni...
Nu förstår jag inte, vad var det roliga?
Exakt, var var det roliga i det här?
Ett annat citat som hade varit lämpligt var ju min gamla fotbollstränare när jag var ung, som lärde mig en snapsvisa som gick: "För vem i helvete kastar sten på en flaska brännvin?" Och så punkt bara.
Ja, den...
Det säger kanske...
Vad skulle du ha den i för plagg? Du skulle ha den i...
Nej, jag skulle ju inte ha den. Men det var väldigt... det skildrade hans härliga personlighet lite. Att han lärde oss 13-åringar
den snapsvisan. Det är ju offensivt faktiskt.
Ja, lite så. Men det var...
Winning starts within. Det är
dubbelmenat såklart med innefodret och...
Ja.
Det,
nej, vi har, det blir, vi har ju inskriptionerna som hälsningar i klockor också. Paul Newmans...
Drive carefully.
Yours.
Me.
Me var det.
Det är ju Joanne som... Men vet du vad? Jag har faktiskt hört mer. Hon har ju gjort det flera gånger. För
vad de gav klockor till sina älskare också, eller?
Ja, men hon gav flera Daytonas till sin man Paul. Det är faktiskt någonting...
Vad skrev hon då i...
Jag kommer inte ihåg, men det är väldigt likt. Så hon gjorde flera liknande. Ja. Det här var inte vid samma tillfälle, utan senare i hans racingkarriär. För att jag tror att det här är... Jag kan inte ta gift på det här, men jag tror att det fanns en anledning till att det alltid var en Rolex Daytona som han bar. Men han hade alltså fyra olika generationer av den klockan. Så den mest ikoniska är Paul Newman Daytonan.
Just det.
Som kom, skulle säga, jag tror hans är från 69 eller var från 69. Men sen hade han en Big Red som är en annan tavla, och så hade han en senare version också, så att det finns bildbevis på. Och då tror jag att, jag tror inte det var jättedåligt för Rolex att han bar den första. Säg att hon köpte den första, så kanske hon fick lite hjälp på traven. Det här är bara min spekulation. Det finns ingen, det var kanske inte ett officiellt samarbete så, men han var ändå fan, prinsen av Hollywood och kanske den. Han var ju lite som en blandning av Roger Federer, Brad Pitt och ja, Michael Schumacher typ. Alltså för han hade ju Federers positivism. Han var ju oerhört högt aktad. Han gick i medborgarrättsrörelsen 1963. Alltså fantastiskt, medan Steve McQueen må vara king of cool, men han var ju också ett jävla rövhål om man får läsa.
Verkligen.
Lite i det finstilta liksom, hur han verkligen behandlade allt från kvinnor till
kollegor.
Ja. Och de var ju inte bästa vänner, de två.
Nej.
Kan man säga. De firade inte midsommar ihop. Men ja, det är lite liten anekdot kring honom i alla fall.
Att... Jag tror att sån här klädbroderier...
Mm. Det ska man ge fan i.
Eller? Nej, men jag tror faktiskt det. Och jag har ju kommit till den åsikten, eller insikten om man nu vill så, att all form av såna här...
Monogrammering, eller?
Ja, jag är där nu.
Ja, nej men jag vet inte om jag är där. Det enda är att min syn på det där är att det bara i såna fall får vara för dig. Det finns ingenting snyggt i att visa upp för någon annan dina initialer.
Om mina barn skulle fråga mig, pappa, vad ska jag ha för... Då skulle jag uppmuntra dem.
Mm.
Så att de testar det och gör det. Alltså jag vill inte döda deras glädje i att få se sina initialer i nacken eller
vad det nu är. Jag är med dig. Det är en process också. Alltså har man aldrig gjort en skräddarsydd eller måttsydd kavaj, så förstår jag. Jag har ju varit där som sagt också. Men jag tycker det är roligare på produkter som inte är lika naturliga att ha det. Förstår du vad jag menar?
Ja, men frågan är, då blir jag ju nyfiken, vilka är sådana?
Men till exempel att ha en tändare med ett monogram på, om man har det. Eller att ha det på porslin under till, kan vara väldigt smakfullt tycker jag.
Mm.
Som en servis som ingen ser, som bara du vet.
Men då har du nog nästan tagit fram en grafisk identitet,
ja, så
gissar
är det.
Jag i alla fall.
Det hade jag nog rekommenderat. Men också... Jag tycker det finns en viss skillnad att göra det på en klocka, på grund av att då gör du ju ett avkall på värdet som faktiskt kan vara lite fint. Om du ger, vi har ju tillsammans gett en klocka, inte bara du och jag men ett gäng, när vår vän Fredrik af Klerke fyllde 40 för några år sedan. Där vi gjorde ett litet, ja, en liten gravering, inte just ett monogram men en text, lite likt Paul Newman. Hållstilen, passar ju väl.
Men jag tycker att sådana inskriptioner eller gravyr kan vara. Men jag menar att ha initialer i plagg.
Alltså jag håller med. Initialer. Nej, jag håller med dig.
Men alltså kärleksfulla hälsningar tycker jag är väldigt...
Men jag menar bara liksom poängen med just en klocka är att det finns någonting, då betyder det någonting. Ja. För då har du också gjort möjligheten att sälja den. Om du får något särskilt, men även om du köper det själv. Om du köper din drömklocka och du väljer att gravera bakboetten, då har du ju kommittat hårdare till att behålla det här.
Skulle du kunna tänka dig att ha en porträttsiluett på dig själv på någonting?
En liknande grej som jag såg från ett Instagramkonto, det är en, jag har träffat den här mannen, det är faktiskt ett far- och sonkonto. Det heter Horology Ancien på Instagram. Kan man följa? Oerhört, oerhört bra konto för klockälskare. Det är, skulle jag säga, några av de mest passionerade och främsta samlarna jag någonsin har stött på. Med helt otrolig samling av Patek och mycket Omega Speedmasters och så här. Väldigt dedikerade. De gjorde en helt otrolig grej ihop med Omega som storkunder. Att de beställde Speedmasters i vitguld och en i roséguld med ädelstenar på kransen, alltså på
tachymeterkransen,
där, alltså som var oerhört, oerhört limiterade. De var inte helt unika, men de var väldigt liten. Och sen så la de till en bakboettsgravyr på en pappa som håller sin son i handen, en ung son, som bara som en silhuett. Och det är nog på tal om
att
göra.
Hur vill du översätta det här? Att du ska ha, ja, du kan tänka dig det med Viola och Bamse.
Oj, eller bara, ja faktiskt, det hade varit en, fan du får jobba kvar. Herregud vilken smakfull.
Där har vi ju en kollektion nu för Omega.
Ja, det hade varit fint. Det är lite märkligt dock om någon annan springer runt med en siluett av Viola och Bamse på sin bakbett. Om det skulle vara en kollektion till hela allmänheten. Men jag gjorde en sån grej för massa år sedan på tal om personliga grejer till käresta. Viola fick en, kommer du ihåg att smyckesmärket All Blues?
Absolut.
De hade en 3D-skanner under en period som ett koncept. Där man kunde göra smycken personifierade, om man säger så.
Ja.
Och då var det så att när vi gifte oss 2015, då gifte oss i Frankrike och så körde vi ner och hem. Och på vägen hem på en mack i Österrike av alla ställen skulle jag köpa liksom så här Coca-Cola och lite mat typ till vägen hem. Och så hittade vi ett gosedjur, en isbjörn, som blev liksom någon form av lite symbol bara.
Mm.
Som jag sen, utan att hon visste då, tog med och gjorde ett halssmycke av i silver. Så att den var ju liksom 3D-skannad.
3D-skannad, ja, en liten isbjörn. Liten,
precis, som hon fortfarande har.
Från en österrikisk mack.
Ja, precis. Vi ska, alltså låt inte bakgrunden till den där storyn vara.
Nej.
Men det är alltid mer gesten än vad det är.
Ja.
Och det är väl summeringen.
Det här med att det är gesten än vad det är. Jag har hittat ett undantag på det.
Ja, berätta.
Och nu är jag hård och kall.
Ja, kör.
Men det är när det kommer till tal.
Åh, gud vad bra. Kör. Det här är bra.
Jag var på en 50-årsfest för några veckor sedan. Och nivån på talen var, jag ska säga att den genomgående var 9 och 10 av 10.
Oj, den var, det är inte vanligt.
Den var oerhört hög nivå.
Wow.
Man grät, man skrattade, man var allmänt tillfreds med livet.
Mm.
Men det var två personer som stod ut negativt då. De hade ju, det blev ju mycket svårare för dem såklart.
Ja, det är ju en tuff konkurrens.
Ja, men verkligen.
Det är 9 och 10 som delas ut.
Felet de gjorde, det var att, det finns många likheter med att det är gesten.
Jajamän.
Men i deras fall, i båda deras fall, hade det varit så otroligt mycket bättre om de inte hade gjort någonting alls.
Jag förstår.
För att det de gjorde, det var att ta födelsedagsbarnets tid, att ta alla andras tid,
ja,
och de skulle ha suttit ner och varit tysta istället för att, problemet var inte att de bara då var dåliga, utan att de tog för lång tid.
Mm. Det är det vanligaste felet ju.
Och ja, det var dessutom en oerhört tydlig 3-minuters gräns.
Ja, bra.
Som hade gått ut i skrift och muntligt och bla 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 bla. Men de såklart bröt mot det här och pratade ju mer om sig själva och på oerhört dåliga sätt. Så det finns undantag, har jag nu kommit fram till vid snart 50 års ålder. Att
ja, men du har det.
Så är det. Men självklart så. Men just när det kommer till tal. Så
ja, jag tycker du har helt rätt där. Och jag tycker en viktig grej som vi kan skicka med lyssnarna rörande tal, oavsett om det är bröllop eller 50-årsfest, så man kan inte förbereda sig nog. Det finns ingenting charmigt med att hålla ett spontantal. Du kan absolut sätta det, men då ska du vara jävligt medveten om att du hade tur. För att där tycker jag gesten snarare är att förbereda sig. Man behöver inte sitta och, alltså framförallt, man bör inte stå och läsa innantill när man håller ett tal. Det som du säger, det ska vara 3 minuter. Om du inte kan memorera det du ska säga under 3 minuter, håll inte talet. Och framförallt, plugga på. Det är få saker som är så respektlöst, tycker jag, mot just världen eller brudparet eller festen i sin helhet, som att tycka att nu har jag ju druckit 4 glas champagne här. Och gud vad mycket applåder alla andra får. Så varför ska inte jag?
Nej, men precis så. Det där är ju otroligt dålig självkännedom, tror jag.
Ja.
Men det, Det här var ju två sådana personer.
Och jag är inte den som säger att man absolut måste vara spiknykter, men tänk på att det gynnas inte av att vara för full, om man säger
nej,
så då.
Det
är aldrig
är det någon gång man ska hålla igen så är det... Är det
om man ska hålla tal. Så och var väldigt... Ofta om man har en toastmaster så har ju de också ett schema. Respektera det. Alltså verkligen. Kom in, för det sabbar oerhört mycket för någon som lägger väldigt mycket tid på att planera och få ihop det här schemat. Så att det du tycker är charmigt, en charmig gest, är inte så jävla charmigt om du gör det.
Verkligen så. Vi kommer att vara tillbaks om en vecka.
Det kan ni haja.
Då fortsätter vi. Tack för idag.
Ha det bra.
Hej hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.